Guds frid och välkommen till dagens gudstjänst. Jag hälsar också välkommen till alla som lyssnar via internet. Vi firar idag sexagesima och överskriften för den här söndagen är Guds ord. Och vi ska börja vår sammankomst i Jesu namn med att sjunga över Sions sånger nummer 65. Sions sånger nummer 65. Tacka och be. Gud, vi tackar dig för att du bevarat oss fram till denna stund. Vi tackar dig för att vi än en gång får samlas i ditt hus omkring ditt ord. Ja, Herre, tack för att du har gett oss ditt ord. Vi tackar dig för att du älskat oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus hit till världen för att dö och uppstå i vårt ställe. Ja, Herre, hjälp oss att tro dig. Och nu ber vi, Herre, du som inte bara ser oss till det yttre utan ser in i våra hjärtan. Du som vet vad vi var och en behöver. Herre, öppna våra hjärtan och tala du till oss var och en. Herre, vi vill också komma inför dig med en kvinna som har bett om vår förbön. Hon har det svårt och kämpigt. De har det svårt i familjen. De har det tungt på olika sätt. Herre, du känner dem och vet vad de brottas med. Kom du med helande och kraft. Att de stadigt ska kunna hålla blicken fäst på dig och lita på att du är med och bär och hjälper. Men hjälp oss också som församling, som olika lemmar i din kropp, att hjälpa när en lem lider. Herre, vi ber om din välsignelse över oss alla och de här gudstjänsttillfällena. Att du vill vara med och mitt ibland oss och hör oss när vi tillsammans ber. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten i evighet. Amen. Vi fortsätter och sjunger Sionsånger 156. Sionsånger 156, och efter det så talar Roger Pettersson.
Jag får så idag igen hälsa er alla med Guds nåd och Guds frid. Och vi får vara tacksamma till Herren att han har berättat tillfälle att samlas omkring honom och omkring hans ord. Jag tänkte att vi idag skulle stanna inför en av dagens evangelietexter från Lukas evangeliets 8:e kapitel från vers 4 till och med vers 15. Där lyder orden i Jesu namn. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde, och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. Det vid vägen är det som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men det har ingen rot, det tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer det på fall. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslustnad, och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Amen. Ja, helige Fader, helga oss i din sanning. Ditt ord och ditt tal är evig sanning. Amen. Här har vi en välkänd berättelse om såningsmannen som gick ut för att så. Och det som har varit i Punsar bönehus i Esse, så vet också att där framme så finns en tavla av såningsmannen. Och därför så har jag på något sätt många gånger tänkt på den här liknelsen när man sitter i bänken och fäster ögonen på den här tavlan. Och då har man ju också den bönen att det här Guds ordsädet som sås ut, att det ska få i mitt och allas hjärtan få liksom bära frukt. Men den här tavlan så avbildar också den här krassa verkligheten som också liknelsen tar fram. Om hur det inte är så enkelt och det är inte så självklart att det blir någon skörd av det som sås ut. Och det här är ju en sak som vi har lite svårt att liksom låta Gud ta hand om på ett sätt. Vi skulle så gärna vilja se till att det blir resultat av det ord som sås ut, av det evangelium som förkunnas, att det faktiskt alltid skulle bära frukt. Men det vet de som har försökt en längre tid med att vittna om Jesus, så förstår att det här är inte någonting som är någon automat, att man predikar om Jesus och så tror folket. Utan det många gånger så återvänder ordet utan att ha fått liksom utföra det som man önskar i människornas hjärtan. Liksom studsar tillbaks. Och Jesus, han var en felfri lärare som undervisade på ett perfekt sätt. Ändå vet vi att det fanns många som tog anstöt av hans predikningar och liksom vände ryggen till honom. Men det var också många som samlades omkring honom och liksom följde honom. Och det var som rörelse i Palestina och i Galileen på den här tiden. Det var en känd profet, Jesus Kristus, eller Jesus från Nazaret, som gick fram och predikade om Guds rike. Han liksom sådde ut säden. Och det blev också bekräftat genom under och tecken som han gjorde. Och på något sätt ska vi förstå att då Jesus vandrade här och predikade, så var det många som ändå inte ville ta emot budskapet. Och det liksom får också lära oss idag att vi kan inte räkna med att allihopa vill lyssna till Guds ord och Guds uppmaningar, utan det finns många som än idag vänder ryggen till evangeliet. Men här, när han berättade den här liknelsen, så tar han fasta på viktiga saker när det gäller att så ut Guds ord och att predika ordet. Och det är om hur det tas emot det här budskapet. Och det som kanske gör den här liknelsen särskilt intressant är att han också förklarar det, så vi får liksom en predikan som en utläggning av den här liknelsen av Jesus själv. Och det är inte så vanligt att han själv förklarar liknelserna, men här vid det här tillfället så gjorde han det. Och det gör också att det blir som enklare för oss att förstå den här liknelsen, och det blir inte upp till, om vi säger oss predikanter, att uttyda den här liknelsen. Men så ska det aldrig heller vara att en predikant ställer sig här och börjar lägga ut sina egna funderingar kring en liknelse, utan det ska alltid vara på Guds ords grund när en text förklaras. Och om man ännu tänker på det, så tror jag att det här kan vi också mer tänka på när vi samtalar med varandra sinsemellan. När vi till exempel träffas och samtalar med varandra, så får vi liksom förklara och liksom belysa skriftställen utifrån Guds ord. Och det skulle vara mycket hälsosammare för oss att mer öva på det i våra diskussioner också, att hålla Guds ord i centrum. Jag kommer ofta på mig själv att när jag samtalar med någon, och som nu också när man träffar nya ansikten här och man är talför och diskuterar, dricker kaffe och diskuterar, så blir det lätt så att man börjar som föra fram de här egna tankarna och åsikterna. Och det kan då gälla kyrkliga läget eller läget inom väckelserörelsen. Och så blir det så att det inte är vad Herren säger, utan det blev nog mer som vad Pettersson hade för åsikt eller någon annan har för åsikt. Och jag tror att vi ibland kan lite hjälpa varandra till rätta när vi samtalar. Att om vi är flera som diskuterar, att någon kan nog prata, vara lite frimodig och säga att ja, men vad säger Guds ord? Så att vi lite som mer börjar utmana varandra med Guds ord. För vi kan ha vilka åsikter som helst, men om inte det är baserat på Guds ord, då är vi ute på sju famnars vatten, och då kan det lätt gå illa. Så det tänker jag på, att det här exemplet med att Jesus berättar en liknelse och sen förklarar han en liknelse, det är bra för oss att få liksom ett sådant exempel från Bibeln, så att det inte blir så att vi har liknelserna i Bibeln men vi har våra egna tolkningar till texterna. Och det vet vi att Jesus, han är den felfria läraren. Han är, det han säger, det är Guds ord. Och det får vi ta till oss. Och sen kanske också en annan lärdom från den här texten är att vi får vara ödmjuka som lärjungarna. Hans lärjungar kom och frågade av honom vad liknelsen betydde. Och det tänker jag att de skulle lika bra kunna låta bli att fråga, utan börja som ha egna åsikter om det och inte som fråga råd och hjälp. Utan man liksom lite blottar sig själv och frågar att vad ska nu det här betyda? Och här har jag mycket att lära mig, att lite mer lära sig att lyssna på vad andra har att säga. Andra som har mer erfarenhet av det kristna livet, att man ska ge sig tid att lyssna. Åtminstone då jag tänker tillbaka nu, om jag tänker tillbaka 20 år, så då tror jag att jag var en väldigt dålig lyssnare. Säkert är jag det ännu också, men då man är ung så lätt är det så att man har allting klart för sig, så här ska det vara. Och man lyssnar med det örat att man ska få bekräftelse för sina egna åsikter. Men det kan vara en riktigt bra lärdom att man övar sig att lyssna. Och tänka på det här ordspråket också, att man har två öron och en mun, så åtminstone ska man förstå att lyssna mer än prata. Men nu frågade lärjungarna vad liknelsen betydde, och så börjar Jesus förklara liknelsens mening. Och så säger han att säden är Guds ord. Och det är en välbekant tolkning, och det är så vi förstår den här liknelsen, att Guds ords predikan, det är man sår ut säden på åkern. Och sen kommer det olika ställen där det här säden liksom landar, där det faller. Det var några som föll vid vägen. Och det vid vägen är det som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. Nu ska vi lite stanna inför det här. Det är vid vägen. Vägen är hård, trampad, och där kastades också ordet ut, ordets säd. Och det var hårt, det fick som inte någon grogrund. Och djävulen kom och plockade bort det på samma sätt som himlens fåglar äter upp det, eller folket trampar ner det och fåglarna kommer att äta upp det. Och om vi lite tänker på det här att vi berättar för någon om Jesus, evangeliet, och vi förklarar Guds ord för någon. Så det är nog lätt hänt att det här ordet som vi har liksom sått ut, det liksom faller vid vägen, så att det trampas ner av andra, och djävulen liksom kommer då och plockar upp det. Och jag funderar hur vi riktigt skulle kunna förhindra detta. Kan vi göra någonting för att få det att inte bli så, utan att vi skulle få det att liksom slå rot? Jag tänker att det är ganska vanligt att någon som inte är troende så får höra om Guds ord, evangeliet, men ute i världen, i det sammanhang där det är, så då blir det som nedtrampat. Det blir som det som de fick höra dagen före, så blir liksom, det får inte någon rot, det blir nedtryckt av omgivningen, av människorna runt omkring. Och det här vet vi ju att det är också en risk för oss kristna, att nu samlas vi idag till bön, till gudstjänst, och får höra, vi vill ta emot det i hjärtat. Men hur är det imorgon när vi är ute i vardagen? Får det här fröet gro, eller blir det som nedtrampat och bortplockat av djävulen? På ett sätt tänker jag att vi skulle kunna tänka så, att vi skulle försöka som hålla en en mur runt det här stället där det här Guds ordet har blivit lagt i vårt hjärta, så att inte vi riktigt tillåter att alla möjliga åsikter får komma och trampa ner det här ordet. Och jag tänker som ett konkret exempel, och på ett sätt tänker jag nu mer för ungdomarna. Det gäller också, jag kommer inte ifrån mig själv heller, så, och ni som äldre får också tänka på för egen del. Men jag vill rikta mig till ungdomarna så att ni också lyssnar. Att om ni nu sitter här i bönhuset idag och lyssnar till predikningar, så får ni den här goda säden sått i era hjärtan. Och det är Jesu önskan att det ska få plats där och få gro. Men sen vet vi ju att det finns ju mycket annat som man kan ta till sig här i livet. Och med telefonerna så kan man då ta och se några serier på kvällen, och så nästa dag i skolan så kanske nog det är mer intressant att lite fundera på det som man fick höra i bönehuset. Och på ett sätt är det som det är frågan om. Man får det här Guds ord sått i hjärtat, men samtidigt så låter man också annat sås in i hjärtat, och det blir som, det kommer som många andra som trampar där i hjärtat och liksom tar plats. Och det finns en fara för oss allihopa, och det gäller unga och vuxna och äldre, att vi låter liksom djävulen få tillfälle att trampa ner det här Guds ordet med allt annat som han vill som få oss att lyssna på istället. Vi vet att Jesus sa här i slutet av liknelsen: hör du som har öron att höra med. Och han vill ju att vi ska höra på Guds ord, på Bibelns undervisning. Och det ska vi ta tillvara. Men sen om vi börjar höra på allt annat, så då liksom, då blir det som hårt och nedtramp, och då djävulen slipper att plocka bort ganska enkelt de här fröerna. Ja, kanske nog det är fel att säga enkelt, för det är någonting ändå förunderligt med det här Guds ordet. Det har en kraft. Och jag vill påstå att det som ni får höra här i bönehuset, riktigt kärnan i evangeliet om vem vi människor är, att vi är syndare, men att Gud sänder sin son till frälsning för våra synder. På ett sätt är det är så starkt budskap ändå, så det här fröet, om det bara får ett litet fotfäste, så kan det nog riktigt spira och gro också i riktigt knepiga hjärtejordar. Så jag vill nog påstå ändå att det är mer kraft i evangeliet än i det budskap som sås ut med, som djävulen sår ut genom alla olika serier och på olika sätt försöka få oss att ta del av. Men om man tänker på styrkeförhållanden, så är det kanske på ett sätt att djävulen han vet att hans budskap inte är så effektivt. Men om man får mycket tid, så då kan han ha framgång. Så om djävulen får flera timmar av oss i veckan, då han kan liksom föda oss, så då kan det nog bli så att han får tillfälle att plocka bort de här sista kornen också av den här goda säden. Det på stenig mark är det som tar emot ordet med glädje när de har hört det, men det har ingen rot. De tror bara till en stund, och i frestelsens stund kommer de på fall. Här är det att man tar emot ordet med glädje. Och på något sätt tänker jag att det här blir ännu mer aktuellt för oss kristna. För vi gläds ju av att få höra Guds ord. När Guds ord blir levande på våra hjärtan, då är vi glada över att vi får kallas Guds barn, och att vi får räkna oss som benådade för Jesus skull. Det är en stor glädje. Och vi är riktigt upplyfta också när vi inser att Gud älskar oss och Jesus har mig kär. Och visst är det roligt att få samlas omkring evangeliet och sjunga sånger om barnavännen Jesus. Och man tänker också i de stunderna att det här ska jag aldrig någonsin släppa. Jag ska alltid hålla mig till Jesus. Men om inte får någon rot, om man inte som liksom fortsätter att lyssna till ordet, om man låter inte få ha sin tid det här ordet, så då blir det ju så att man bara tror till en tid, och så kommer frestelsen och då faller man. Och vi vill ju inte avfalla från tron. Det är säkert på att ingen här vill. Vi har målet klart för oss, himlamålet. Vi vill nå fram till himlen. Vi vill inte falla på halva vägen. Men hur ska vi som liksom bereda oss så att vi inte faller i frestelsens stund? Vi vet att frestelserna kommer. Vi talar just om djävulen, hur han försöker. Och om det här med serier är en sån där utnötningstaktik som han håller på med. Att mata oss med liksom intressanta händelser, men bakomliggande finns det många dåliga och nedbrytande budskap. Så då kan det också vara så att om han har den taktiken vissa gånger, så kan han ibland ha så att han ställer en riktigt svår frestelse framför en människa som man inte klarar av. Och frestelsen kommer ju sällan på något sådär, någonting som man ska vara beredd på, utan det kommer på det där man är svag, där man har något problem. Och jag tror att vi alla vet var vi är svaga. Vi vet vad vi har problem med. Och vi vet också, tyvärr var och en av oss, hur lätt det är att man faller för djävulens frestelser. Han lockar oss bort från den rätta vägen på någon, på liksom, han lockar oss till synd, och det kan vara frågan om olika saker som får oss bort från Jesus. Så om inte tron har rot, så då kan just en sådan frestelse bli riktigt ödesdiger. De tror bara till en stund, och i frestelsens stund kommer de på fall. Ändå lite tänker jag så att vi vet från Bibeln att vi människor är syndare, och vi staplar och faller hela tiden. Och vi faller för frestelser också. Så på något sätt skulle jag vilja säga till dig att det att du faller för frestelserna, så betyder inte att du har avfallit från tron. Men du ska ta allvarligt på det. Du ska ta allvarligt på din kristna vandring, på det hur du handskas med synden. För om synden blir någonting som du liksom slutar fred med, så då är det, då kan man säga, då har frestelsen lett dig inte bara på fall utan till avfall. Det att vi faller för en frestelse och faller i synd, så där vill Guds ord uppmana oss att bekänna vår synd, så ska vi få förlåtelse för våra synder. Och det är, jag tror att det inte kan inte nog betonas detta, att vi inte ska leka med synden och tänka på att jag som det här, så det här så får klarar inte jag av, att jag, den här synden börjar jag leva, jag kommer ändå inte att klara av att stå emot de här frestelserna. Och det här är riktigt svårt. Alltså, om vi säger att vi har en skötesynd, och det här vet jag att allihopa känner till. Jag behöver inte som tala om mig själv, och jag behöver inte peka ut någon av er. Vi vet allihopa att vi har den här synden som vi på ett sätt lite, vi både hatar den, och så vet vi att det här är inte riktigt lätt. Och då kan det bli så att vi får för oss att eftersom jag är en sån här person som har det här, svårigheten med det här, så då måste jag acceptera min personliga läggning. Att jag är en sån här, jag är dålig på det här området. Så det här, den här synden, så liksom, jag ger lov till mig själv att synda med den här synden. Det är det som är en skötesynd. Alltså man sköter om den här synden på ett speciellt sätt. Man tycker inte att det är rätt. För man tycker att det är fel, men man vet att man klarar inte av det. Så därför så ger man som man ger lov åt sig själv att den här synden, så den får jag utöva. För jag är så dålig och jag klarar inte av att stå emot det här. Så kanske man då försöker tänka att men nåden räcker nog åt mig. Och det är klart att nåden, den är ofantligt stor och den är faktiskt större än våra skötesynder. Men det betyder inte att vi ska tänka på det sättet. Utan vi ska nog slå bort de tankarna när det gäller de här skötesynderna. Och liksom tänka på vad som kan hända. Om man bara tror till en tid och i frestelsen stund kommer man på fall. Och sen det här som vi vet att när synden blir fullmogen så leder den till död. Att om synden får liksom herravälde i vårt hjärta så då leder det till att vår tro till sist dör. Och därför så uppmanar oss Bibeln till det att vi ska kämpa mot synden och vi ska bekänna våra synder och lägga bort synden. Och det här så kan kännas riktigt jobbigt för man vet inte riktigt att hur ska man lägga bort den här synden som man egentligen inte klarar av att sluta att synda med. Och så känns det så svårt. Och där är det faktiskt så att det stämmer som Bibeln lär. Att det är gott att få bekänna sin synd. För så länge man tiger så då känner man sig dålig och samvetet mår dåligt. Och man liksom, som det står i Psaltaren, man försmäktar att man klarar inte riktigt av att leva under den här pressen. Och då finns det, Bibeln uppmanar till att då ska man bekänna sin synd. Man kan söka upp någon som man har förtroende för, någon kristen som man säger att jag har faktiskt problem med de här synderna. Att jag skulle önska att jag skulle klara av att inte synda, men får jag tro att det är förlåtet? Och så får man höra om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Och så får man också be för varandra att man ska klara av att stå emot frestelserna. Och det ska ni veta att i Bibeln är det inte, räknar man inte gångerna hur många gånger man ska förlåta någon och hur många gånger man får be om förlåtelse. Utan det är faktiskt så att vi får leva varje dag i förlåtelsen och vi får bekänna våra synder och vi får förlåta det som kommer för Jesus skull. Inte bara 20 gånger utan 70 gånger 20 gånger, ja, hela tiden. Det så vi behöver tänka med det här med att bekänna synderna och lägga bort det. Det vet vi att samhället idag har en annan syn på hur man ska tackla det här problemet med, om vi säger så, med skötesynd. De som är gamla så känner till det här ordet skötesynd. Yngre kanske inte riktigt tänker på vad det är frågan om. Men på ett sätt, och nu kan det hända att jag har lite fel, och dessutom är jag från Finland så jag talar ju nästan inte samma språk som er heller. Men ordet läggning tycker jag har hört riktigt mycket på sista tiden. Både Finland och jag kan nog på känna att det kommer från Sverige. Att man har en läggning. Man har en, det låter lite bättre än en böjelse. För en böjelse är som att det skulle vara något, lite mer fel. Man har en läggning för det och det. Och då blir det som att samhället idag säger att om man har problem med sin läggning och känner ångest och sånt, så ska man acceptera sin läggning och liksom komma ut ur skåpet, och det kan vara då frågan om homosexualitet eller någonting annat. Man ska bejaka den man är. Men det blir ju helt fel. För Gud har ju inte menat att vi ska bejaka synden som bor i oss. Utan han vill att vi ska istället bejaka oss som Guds barn, som förlåtna syndare. Och det är en stor skillnad. Så vi ska aldrig börja lyssna till det moderna evangeliet om att allt är fritt och lovligt och låt alla liksom blommor blomma. Vi ska inte låta synden blomma i våra hjärtan. Vi ska bekänna det och liksom lägga bort synden. Sen står det så här. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslöstnad och aldrig bär mogen frukt. Och det här så tänker jag på ett sätt är riktigt som åt äldre människor på ett sätt. Nu gäller det också unga, men framförallt äldre. Det här med att ha det här bekymren, rikedomarna, njutningslösnaden liksom tar över handen och liksom kväver den här goda säden, Guds ord. Tron på Jesus är det viktigaste av allt. Men vi vet att det finns så mycket runt omkring oss som vill liksom ta vår uppmärksamhet, vår tid och allting. Och det är just det här olika bekymmer, pengarna. Vi vet också att girigheten är en rot till allt ont. Det är riktigt problematiskt. Ja, pengarna kan nog få många människor på fall. Njutningslöstnad också. Att man på ett sätt hellre tar den här korta vägen. Att man vill leva njutning. Man tänker mera på att få ut någonting här i tiden. Det här är också dagens melodi. Vi har bara ett liv. Vi ska leva. Vi kan njuta av livet. Jag vill påstå att det här är ju en total lögn. Visst har vi ett liv här på jorden. Men vi är evighetsvarelser. Vi är skapade för himlen. Vi har ett evigt liv som väntar oss. Tillsammans med Gud. Och alla andra Guds barn. Att vi ska få komma till himlen. Det är vår största önskan. Det är det som vi ska ha som siktet inställt på. Det målet, himlen. Och inte att njuta här en kort tid. Att göra någonting som ska kännas rätt. Och så, sen så märker vi att det håller inte. Men här kan vi inte nog varna varandra som kristna bröder och systrar. För den lögnen som djävulen vill få ut. Nämligen att det finns en glädje. En varaktig glädje här i världen. Vi sjunger en sång. Glädjen i världen är flyktig och kort. Och hastigt sin tjusning den mister. Och det här är en biblisk sanning. Djävulen vill locka oss på fall. Och han vill göra så att vi faller snabbt. Och därför så verkar det som att det ska vara så intressant den här njutningen. Den liksom får oss att riktigt tänka att det här är livets mening. Men det är som en falskt skyltfönster. Det ser riktigt bra ut när man går förbi på gatan, men där inne så är det eländigt. Det är bara de här vackra leksakerna ut vid fönstret som är bra, men det är en fälla, det är någonting hemskt. Så är det med det som djävulen har att erbjuda. Han erbjuder en njutning som våra ögon tänker, oj, det här ser riktigt bra ut. Sen när vi öppnar dörren och går in så faller vi i någonting som är väldigt hemskt och som är riktigt problematiskt. Det vet alla de som har känner någon som har problem med alkohol och droger. Hur den här lockelsen att gå in i det är liksom, den är inte alls, verkar inte alls så farlig. Det verkar bara lite häftigt. Och så, men sen öppnar sig en avgrund av problem. Nej, vi ska faktiskt allt mer hålla oss till Jesus och hans ord. Och också be om att pengarna och olika bekymmer inte ska få kväva vår tro. Och här får vi alltid ha den bönen att Herre föröka vår tro. För vi klarar inte själva av att kämpa i egen kraft, utan vi behöver varje gång få ny näring till vår själ. Det som följer god jord är det som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Och det är så vi får göra. Vi får ta emot Guds ord i våra hjärtan och liksom tacka honom för all den nåd och barmhärtighet som han vill möta oss med och som han vill skänka oss. Och jag tänker ofta så när det gäller att kämpa i tron, att det gäller att ha ögonen fäst på Jesus Kristus. Att det på det sättet vi kämpar allra bäst. Börjar vi ha ögonen fästa på vårt eget hjärta, så ser vi ju bara att det är så smutsigt och vi klarar inte oss. Börjar vi ha ögonen och blicken fäst på allt runt omkring oss, så ser vi bara det här stora problemen, de här stora vågorna som liksom vill sänka vår båt. Därför så ska vi istället ha vår öga fäst på styrmannen Herren Jesus Kristus. Så får han styra båten genom alla de här svåra hindren, genom de här stenarna. Han känner farleden, han vet hur han ska styra så att vi en gång når hem till det himmelska hemmet. Så får vi ha den bönen den här stunden att Gud ska leda vår vandring så genom de här olika frestelserna och prövningar som möter oss här i livet, att vi ska komma framåt och hem till himlastranden. Och vi får fortsätta att lägga bort synden, bekänna vår synd och tro att alla våra synder är förlåtna för vår Herre Jesu Kristi skull, i hans namn och i hans blod. Amen.
Vi sjunger psalm 377, 377, och efter det så talar Anders Wernström.